Putin kommer att vinna kriget om inte USA skickar stöd till Ukraina, säger den ukrainske presidenten Zelensky, samtidigt som han kallar in fler soldater. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström. Och med mig i studion har jag Carolina Wendel-Palin, forskningsledare för Rysslandsprogrammet vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen också Ekots Johanna Milén, Sveriges Radios tidigare Moskva-korrespondent.
Tack.
Och på ledning från Ukrainas huvudstad Kiev finns radions korrespondent Lubnel Shanti på plats. Välkommen.
Tack.
Vi är mer vana vid att höra Zelensky prata om att kämpa till siste man än att ens snudda vid tanken på nederlag. Varför säger han så här nu, Carolina?
Ja, men jag tror att det speglar att man har en brist på ammunition, man har brist på luftförsvar, man har även brist på soldater. Vi levde länge i någon slags tro att Ryssland skulle fortsätta att göra misstag, men även Ryssland lär sig. Något annat vore naivt att tro. Det är ju ingen magi i det här, utan man behöver ammunition och man behöver soldater för att utkämpa krig.
Lubna?
Verkligheten ser ut som den gör och Zelensky lever i den här verkligheten. Och att säga något annat vore inte sant eller orättvist eller falskt, helt enkelt.
Och hur landar det här utspelet från Zelensky i Ryssland, Johanna?
Ja, men i Ryssland blir det lite märkligt med en president som säger sanningen. Det har man lite svårt att ta in på något sätt i den ryska verkligheten där landets ledare aldrig säger som det är och aldrig erkänner några misstag. Så att där har man nog lite svårt att ta det här. Man vet inte riktigt varför han säger det. Det finns liksom en tanke om att han säger det här i någon slags maskopi med väst snarare. Men samtidigt är det ju naturligtvis det här som man i den ryska ledningen ser framför sig och att man tänker att man har tiden på sin sida, att man ser hur stödet från USA vacklar och att det i förlängningen ska spela Ryssland i händerna. Så att i grunden så är man väl förmodligen positiv till att det ser svårare ut för Ukraina, men samtidigt så är det också så främmande i en rysk verklighet med en president som är ärlig.
I en intervju i Washington Post så räknar Zelensky upp vad det är den ukrainska armén saknar, och det här var något som franska TV-kanalen France 24 fångade upp.
If there's no US support, he said to the Washington Post, it means we have no air defense, no Patriot missiles, no jammers for electronic warfare, no 155mm artillery rounds. It means we'll go back, retreat step by step in small steps. That's not mincing your words. Let me say, go on to one more. We have one more little quote for you from that interview. He said, so in addition to all that, we're trying to find some way not to retreat. This is Zelensky again.
Inga Patriot-robotar till det ukrainska luftförsvaret. Ingen störningsutrustning för elektronisk krigföring. Ingen 155mm ammunition till artilleriet om inte leveranserna från USA kommer. När den storskaliga ryska invasionen inleddes för drygt 2 år sedan ökade vapenleveranserna till Ukraina för varje månad som gick. Hur har vi hamnat där vi är idag, Carolina?
I viss utsträckning så är det ju så att många länder har skickat det de kan skicka just nu. Och det som måste ske om Ukraina ska få mer vapen nu, det är ju att man börjar att tillverka vapen på stor skala i den västliga försvarsindustrin. Det finns också, skulle jag säga, en ökad klyfta också bland vissa länder i väst om just huruvida man ska fortsätta att skicka pengar och vapen till Ukraina. Och den totala enighet som vi såg från början, skulle jag säga, den riskerar i alla fall att ebba ut. Det som också tycker jag, nu pratar vi mycket om USA, att de måste skicka mer. Men jag tror att oavsett hur det går i kriget och oavsett vad som händer i presidentvalet i USA så kommer Europa behöva ta ett större ansvar för sin säkerhet.
Zelensky varnar för att andra länder står på tur om Ukraina inte kan försvara sig. Vi har tidigare pratat här i podden om till exempel Georgien och Moldaviens situation. Hur ser förberedelserna ut där inför en sån utveckling, Johanna?
I Moldavien är man ju oerhört medveten och där gör man ju oerhört mycket för att förebygga ryskt inflytande genom att stoppa ryska tv-kanaler, försöka bli mer oberoende av ryska gasleveranser och den ryska energin. I Georgien är ju läget ett lite annat just nu med en snarare kanske inte prorysk regering, men det är ändå så den beskrivs av landets opposition under partiet Georgien Ström. Nu har man återigen försökt lansera en lag då som påminner om den här ryska lagen om utländska agenter.
Och det har blivit jätteprotester på gatorna.
Ja, förra året så drogs ju den här lagsförslaget tillbaka efter enorma protester. Nu har man lanserat en ny variant av det här lagförslaget där man lite har ändrat på ordalydelsen, men kritiken är fortfarande densamma. Men samtidigt så har också Georgiens regering nu i höstas protesterat mot de här planerna från Ryssland att bygga en ny flottbas vid Abkhaziens kust, alltså utbrytarregionen Abkhazien.
Ukraina har just sänkt åldern för inkallelse till armén från 27 till 25 år för att kunna rekrytera fler soldater. Varför händer det här nu, Lubna?
För att i alla fall göra något för att få fart på mobiliseringen. För det är en fråga som ju är oerhört känslig i Ukraina, där många på ett rationellt plan förstår att det är nödvändigt, att försvaret behöver fler soldater. Men när det drabbar folk direkt, då är man inte lika entusiastisk. Och därför har den här stora nya lagen om mobilisering varit oerhört svår att klubba igenom i parlamentet. För ingen vill ju utmålas som skurken, och även presidenten har varit motsträvig till att ta i det här och på olika sätt liksom förminskat behovet av mobilisering. Och istället så har det ju då legat på parlamentets bord som ändrat i det stora lagförslaget, och man har fört in över 4000 ändringar. Och nu kanske i veckan så kommer det gå igenom. Och igår så skulle jag själv träffa en parlamentariker och prata om just det här, men han kom inte iväg från utskottsmötet, och då satt han ändå där till sena nattimmarna. Och återigen så kom det ett ändringsförslag i det här stora mobiliseringsförslaget att man ska inte inkludera demobilisering i det nya förslaget, alltså införa regler för när och hur soldaterna ska få komma ut ur det militära. Och här finns det också en diskrepans mellan parlamentet, regeringen och presidenten. Parlamentet tycker att presidenten bara kastar över tråkiga förslag på parlamentets bord, förslag som är impopulära och som kommer väcka väldigt starkt missnöje, och presidenten vill inte ta i det här. Så därför har man gjort i alla fall en liten ändring nu, det här med att sänka åldern, för att göra någonting i alla fall, för att man har ett väldigt svårt läge vid fronten. Soldaterna behöver bytas ut framför allt. Det är många som har stridit sedan allra första början som inte vet när de kommer få träffa sin familj, inte har någon möjlighet att planera framåt. Och för dem är läget väldigt akut, och det här kommer vara ett problem för Ukraina att hantera framöver, hur man ska fylla på reserverna helt enkelt.
Det pratas om att Ryssland kanske laddar för en ny storoffensiv senare i år. Vad finns det för tecken på en rysk mobilisering av nya soldater till kriget, Carolina?
Presidentdekretet från september 2022, det ligger fortfarande kvar. Och man mobiliserar löpande eller kontraktsanställer och försöker att hitta folk att skicka till fronten. Samtidigt, om man skulle ha velat göra en stor mobilisering, då säger de flesta att då skulle man kanske ha skjutit på vårinkallelsen av värnpliktiga. Men man skrev under det dekretet. Nu har man en vårinkallelse som pågår. Och det är inte bara så att man rekryterar soldater, utan man ska ju också utbilda dem. Och man ska utrusta dem och se till att de kan agera i en större militär operation. Och det tar tid. Så jag tror att vi kommer fortsätta att se en krypande mobilisering. Man kanske ökar antalet. Man har också lagt på plats väldigt mycket av det som skulle behövas för att göra en mobilisering mer effektiv än den var i september 2022. För då hade man ju allting bara på papper. Men nu har man försökt att digitalisera det hela. Man ska försöka samköra olika register så att man vet vilka som till exempel har ett lastbilskörkort. Så att folk hamnar på rätt ställe när de väl också blir mobiliserade eller kontraktsanställda.
För Ukrainas del så finns det också en aspekt att det är ju också en kostnadsfråga, för i och med att stödet ser ut som det gör så behöver man ju fortsätta hålla samhället igång, och att skicka tusentals soldater innebär att man förlorar arbetskraft och förlorar skatteintäkter och förlorar liksom möjlighet till för samhället att hålla igång. Så det är också en väldigt svår avvägning för presidenten hur mycket folk man kan avvara och fortfarande hålla samhället igång.
Även när det gäller Ryssland så har det ju pratats om problem med arbetskraft för att kriget slukar så många soldater.
Ja, det är ett av de största problemen i rysk ekonomi just nu. Och det är ju inte bara soldater som försvinner från den arbetskraft man skulle behöva på hemmafronten, utan det är ju också alla som har gått till försvarsindustrin där man har höjt lönerna. Och att jobba för försvarsindustrin är ju dessutom ett sätt att kanske slippa bli skickad till fronten. Men det gör ju att den civila industrin har mycket svårt att rekrytera i Ryssland, och det kommer vara så framöver. Ett tecken på att man har svårt att rekrytera ändå, trots de höga löner som man har infört, det är att man kan se i vissa regioner att man hela tiden ökar ersättningen också för kontraktsanställning. Det är en slags indikation på att det inte går så fort och smidigt som det påstås i de officiella nyheterna, skulle jag säga.
De senaste dagarna har den ukrainske presidenten talat mycket om det utsatta läget för landets näst största stad, Charkiv. I rysk statsägd tv finns det de som tycker att Ryssland borde förstöra Charkiv mer än vad som görs.
Взятие или разрушение Харькова окажет безусловно тягостное влияние на украинское общество.
Деморализующее.
Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено.
Statsvetaren Alexander Sytin säger i en debatt i den statliga ryska tv-kanalen NTV att han sedan länge hävdat att Charkiv borde bombas och att erövring eller förstöring av Charkiv skulle vara ett hårt slag för ukrainarna. Och han menade alltså i positiv mening att det skulle vara bra för Ryssland. Hur är läget i Charkiv just nu, Lubna?
Det är oerhört svårt. Jag tror fram tills idag, en vecka tillbaka, så har Charkiv bombats med drönare, med robotar varje dag. Och det är också centrala delen av Charkiv som har utsatts för ryska attacker. Och bland annat så har man ju också slagit ut elförsörjningen. Det är 500 000 i hela Charkiv-regionen som inte har ström just nu, och man stänger av elen med jämna mellanrum. Och häromdagen så fick jag ett sms av en bekant i Charkiv som berättade att de kokade borsch ute på gården och att de bara ibland har täckning, för att när strömmen går så påverkas även internet och möjligheten till internet. Samtidigt så är Charkiv också på ett sätt vana vid den här situationen, även om det inte har varit lika intensivt som det är just nu. I ett sms så berättar den här personen, den här bekanten, att de ska till parken och äta picknick där. Och när man ser bilder från Charkiv så fortsätter folk på något sätt att leva som så vanligt som det bara går, fastän man är hela tiden utsatt för bombardemang. Och förutom elnätet så slår man ju också till mot civila bostadshus. Man har använt sig av mer avancerade robotar. Man har också använt sig av en ny taktik, eller en ny gammal taktik som Ryssland har fört i andra städer, men som man nu har sett väldigt tydligt i Charkiv, att man dubbelattackerar samma plats vid samma tillfälle. Att man först utsätter ett bostadskvarter för en attack, och sen när hjälpen och räddningsarbetare kommer fram till platsen så attackerar man platsen igen. Och för en vecka sedan så dödades 3 räddningsarbetare i en sån här dubbelattack som Ryssland utsätter Charkiv för.
Vad skulle ni säga att staden har för strategisk betydelse, Carolina?
Den har ju dels en politisk betydelse för Ryssland, därför att man tvingades ju retirera från Charkiv-området på ett väldigt förinbjudande sätt då för Ryssland tidigare.
Hösten 2022.
Ja. Precis. Men det är också då som man har pratat om från den politiska ledningen, och även Putin då. Han har ju pratat om att man ska upprätta sanitära zoner, vilket är ju lite svårt att uttyda exakt vad de menar med. Men tanken är ju att man ska se till då att från de här zonerna så ska man inte kunna attackera in i Ryssland. Och Charkiv ligger ju ganska nära Belgorod. Så tanken är att om man skulle kontrollera det här området så kan inte Ukraina längre skjuta in mot Belgorod, och framförallt inte göra räder in mot Belgorod-området. Samtidigt, om man tittar på de attacker som Ukraina har genomfört mot ryska hjärtlandet, så att säga, de når långt in, så att det räcker inte med det här som en sanitär zon. Om man tittar historiskt så finns det inget sånt här rakt beroende av liksom att om man bombar mycket så kommer de att ge upp. Man kan få precis motsatt effekt, och samma sak gäller också med cyberattacker.
Lubna, hur skulle du beskriva det strategiska läget för den här storstaden som det ändå är, Charkiv?
Men Charkiv har ju också en historisk betydelse för Rysslands del, där man ju har en rysktalande majoritet. De flesta i Charkiv är i första hand ryskspråkiga, och det här är ju någonting som Putin och Kreml har väldigt svårt att förlika sig med, att en rysktalande befolkning inte vill vara en del av den så kallade ryska världen. Och man lever ju kvar i någonting gammalt, någonting förlegat om att Charkiv, som ju under sovjettiden var också ett viktigt maktcentra i regionen i Ukraina vid sidan av Kiev. Så det här vill man på något sätt få tillbaka för Rysslands del.
Johanna, vad skulle du säga att Charkiv var för stad före den storskaliga invasionen? Du har varit där flera gånger.
En stor, vacker stad, stora torg, parker, men också ett viktigt industricentra, kulturcentra, stora universitet. Men jag minns också när jag reste där precis efter Majdan-revolutionen och annekteringen av Krimhalvön, att det fanns, eller har länge hela tiden funnits, den här medvetenheten om stadens utsatta läge så nära den ryska gränsen. Och där, ja, 2014 så försökte ju också Ryssland och deras proryska så kallade separatister att också inta Charkiv och skapa någon slags Charkivs folkrepublik, och där lyckades man ju mota bort dem till skillnad från Luhansk och Donetsk. Men det fanns också många som menade då att Kiev inte insåg farorna på tillräckligt stort allvar. Jag intervjuade människor som hade anslutit sig till någon slags alternativ poliskår som skulle upprätta ordningen i staden på ett sätt som man ansåg inte att den reguljära polisen kunde göra. Det var väldigt många frivilligförband som med Charkiv som utgångspunkt reste till kriget som redan då hade börjat i östra Ukraina och stred mot Ryssland där. Så att det har länge funnits den här medvetenheten i staden av att man är i Rysslands direkta närhet och att Ryssland är intresserade av Charkiv och ser det som en del av det så kallade historiska Ryssland delvis. Så att när jag pratade med bekanta i Charkiv precis efter den storskaliga invasionen började så beskrevs också hur motståndsviljan i Charkiv var oerhört stark redan från början.
Lubna, du befinner dig i Kiev just nu, men du har ju varit i Charkiv mycket under de senaste 2 åren. Vad har det blivit för slags stad under den här perioden?
Det har blivit en slags fort, kan man säga. En slags zon där man håller tillbaka Ryssland. Alltså, Charkiv är en ganska stor region, och i utkanten av Charkiv, till exempel staden Kupiansk, där ligger ryssar på och försöker trycka sig framåt och ta mark. Och ja, det har förändrat staden radikalt. Man har blivit desto mer medveten om vilken granne man har. Man har tvingats flytta en del av liksom Charkivs verksamhet under jord. Man är hela tiden beredd på att kunna arbeta under attacker. Man har satt ut dieselgeneratorer överallt i staden så att staden kan fungera trots ryskt bombardemang. Så på något sätt så har man anpassat sig eller återanpassat sig efter den här situationen. Och samtidigt så säger många Charkivbor att de är väldigt stolta just över att de har kunnat hålla emot trots det här utsattheten som de befinner sig i. Och det som också är intressant är att Charkiv har ju innan den fullskaliga invasionen varit en miljonstad med en befolkning på drygt 1,5 miljon. Och idag så bor det nästan lika många i Charkiv trots det här läget. Och det är för att många flyktingar har flyttat till Charkiv, och fortfarande så är det väldigt få som flyttar från Charkiv. Så trots det här läget så är det, ja, en levande stad.
Och det är flyktingar som kommer från ännu mer utsatta delar av östra Ukraina då?
Absolut, från Donetsk, från Luhansk, från Zaporizhia, från Kherson. Platser som är under ockupation helt enkelt.
Det pratas en del om huruvida det är en rysk offensiv på gång mot Charkiv. Det finns olika bud om det, men hur stora är riskerna för en ryskt stort anfall mot den här staden, Carolina?
Om man tittar på vad militära bedömare som har fått den här frågan, vad de säger, så tror de att det är väldigt svårt för Ryssland att kraftsamla just kring Charkiv. Man måste ju fortsätta att hålla stånd också hela vägen längs den långa fronten som man har i Ukraina. Så det är mer troligt att man kommer att fortsätta med det som jag skulle kalla terrorbombningar mot Charkiv.
Och vad säger Lubna om de här riskerna?
Men det pratas också en hel del i den ryska propagandan att det är därför man beskjuter Charkiv just nu för att kunna inleda någon slags större offensiv. Och det är någonting som den ukrainska underrättelsetjänsten också har varnat för. Samtidigt så säger president Zelensky att man är redo att försvara Charkiv, att Charkiv inte kommer falla i Rysslands händer. Men det som är framför allt viktigt att komma ihåg är att Ryssland har inte bråttom. Det man kan göra är att man kan bara vänta ut tills stödet sinar, tills Ukraina bara sakta ger upp. Så därför finns det också militära bedömare som tror att det kanske inte kommer ske någon större offensiv, utan man kommer bara avvakta och kanske genomföra mindre offensiva operationer för att trötta ut den ukrainska befolkningen.
Ryssland har också andra frågor att tänka på än sitt invasionskrig i Ukraina. I staden Orsk på gränsen till Kazakstan har en damm brustit och tusentals människor tvingats lämna sina hem. Och det finns de som är missnöjda med myndigheternas långsamma agerande. Putin, hjälp oss, skanderar människor på torget i Orsk där de samlats för att protestera. Vad är det de är kritiska mot, Johanna?
De menar att varningarna från lokala myndigheter inte kom i tid, att stadens borgmästare bara något dygn innan den första dammen brast sa att dammen står fast, det finns inget skäl till att oroa sig, och att människor när vattenflödena väl började strömma in i staden fick mer eller mindre hals över huvud lämna sina hem och fick förlita sig också mycket till frivillig krafter för att rädda sig och sina djur och ägodelar. I den ryska propagandan och landets katastrofminister, han har ju tvärtom sagt då att varningarna kom absolut i god tid och har närmast skylt invånarna för att de inte har lyssnat på de här varningarna. Men det finns den här känslan av att människorna när det väl kommer till den här typen av katastrofer lämnas utlämnade åt det här, och som vanligt då så skyller man framförallt då på de lokala myndigheterna, medan man då, som vi hörde här, att människor istället vänder sig till en ände som de tror kan göra någonting åt situationen, Vladimir Putin då, presidenten. Men han har ju inte rest dit till det här katastrofområdet, men det är också ett typiskt för honom att undvika den här typen av möten med upprepade medborgare. Så har det ju varit ända sedan Kursk-katastrofen 2000, att han vill inte utsätta sig för det här att möta folks missnöje, utan han vill vara den som möter deras tacksamhet istället.
Ändå så står de här på torget och ropar efter Putin, även om han har en historia att kanske inte gå in och hjälpa till på det här sättet. Varför vänder de sig till honom, Carolina?
Eftersom det är så pass förenat med en risk att överhuvudtaget protestera i Ryssland idag, så kan det ju vara ett sätt också att försäkra sig om att man inte ska bli arresterad om man vänder sig till Putin, den gode tsaren, snarare än mot guvernören då. Men jag skulle säga att det här speglar ju också ett generellt missnöje med hur eftersatt underhållet är av rysk infrastruktur. Det är ju inte bara då de här översvämningarna, utan man kommer ju så småningom också ha de återkommande skogsbränderna och så vidare. Det är så pass många saker nu ändå som verkar ge vika, och vi hade även en bro som rasade här i veckan som gick. Så att det finns ett missnöje där, tror jag. Sen vad jag förstår också, många av dem i det här området, de jämför den kompensation de nu erbjuds med den som man fick i Moskva om man drabbades av terrordådet mot Krokus City Hall. Då.
Det här IS-dådet här om veckan.
Ja, de tycker att de får alldeles för lite i ersättning, och det här är ju naturligtvis personliga katastrofer. Man blir av med sitt hus och hem, allting man har arbetat ihop.
Den här dammen då som har brustit, den var inte speciellt gammal, 10 år. Varför har den gett vika redan nu?
Ja, det är ju många spekulationer och undersökningar nu. Det har funnits klagomål mot, det är inte bara en damm utan 3 dammar tror jag det är nu som har brustit, att trots att de är så pass nya så har det funnits anmärkningar kring hur de byggdes och att bristerna inte har åtgärdats. Det finns uppgifter om att det har förekommit korruption och så vidare, som är ju vanligt i Ryssland vid stora infrastrukturprojekt. Och att den här dammen då inte var anpassad för så höga vattennivåer som det nu har handlat om, och att det helt enkelt inte var ett tillräckligt gott bygge.
I ett läge när Ryssland satsar väldigt stor del av sin ekonomi på krigföringen i Ukraina, vilka möjligheter finns det till stöd för invånarna i Orsk och i den här regionen?
Just i dagsläget, om man vill betala ut mer i ersättning till invånarna i de här regionerna, då går det att göra det. Problemet är ju just att det är mycket infrastruktur som är eftersatt. Tidigare hade vi ju flera skandaler vad gäller uppvärmning, att rör brast och folk satt utan uppvärmning. Och det bottnar ju i att man har fuskat med underhållet. Och där kommer ju också den här frågan om arbetskraft in. Att de flesta som tidigare kanske gick med ganska låg lön och skötte detta, de kanske nu jobbar i försvarsfabriker istället. Så att just att bara att hitta folk också som sköter det dagliga underhållet kan vara en utmaning i vissa regioner.
Tack så mycket. Vi har kommit till den avslutande punkten i avsnittet. Som vanligt är det vi kallar veckans kremlologi, något ni har sett på sista tiden. Vi börjar i Kiev. Vad säger Lubna?
Jag brukar ofta lyssna på musiktopplistor i diverse musiktjänster. Innan jag åker in till Ukraina eller även i Sverige, bara för att hålla koll på vad är det som folk lyssnar på. Och överlag under kriget så har det varit väldigt mycket ukrainsk musik. Man har gjort om ukrainska traditionella låtar i en modern tappning. Mycket handlar ju såklart om kriget. Men nu under den senaste veckan har det dykt upp en hel del ryska låtar på den listan. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt, för att det är sällan numera man hör rysk musik i Ukraina överhuvudtaget. Och det här pratade jag med en bekant, och hon tyckte också att det var väldigt märkligt att de här ryska låtarna, de låg topp 10-listor. Men sen så har det visat sig att Ryssland på något sätt har lyckats hacka in i den här topplistan och lagt in ryska låtar.
Så det är inte avspegling av vad ukrainarna lyssnar på, utan det här är en manipulerad lista?
Det är en manipulerad lista, så har jag förstått det.
Johanna?
Ja, men jag ägnar ibland en del tid åt att följa den ryska propagandan och talkshow som den som propagandisten Vladimir Solovjov har varje kväll i veckan, utom på lördagskvällen. Där ägnar man oerhört mycket tid åt väst och racka ner på och göra sig lustig över västvärldens politiker. Och ett av Vladimir Solovjovs favorittema, det är att i falsett prata någon slags bruten tyska och låta som någon slags Hitler när han då återger vad han menar de västliga ledarna säger. Men nu häromdagen så hörde jag honom i inledningen av hans program säga att anledningen till att många europeiska ledare, han tog som exempel Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, att de säger såna ryssfientliga saker är för att de inte pratar på sitt eget språk, utan de pratar på engelska. Och var har de fått då sina engelska utsagor ifrån? Jo, det är naturligtvis ifrån den stat som styr allt som europeiska politiker säger, nämligen USA. Och det här tyckte jag var ytterligare ett led i den här oerhört förvrängda ryska propaganda. Ingen kan göra någonting självständigt, utan allting styrs uppifrån från den store ledaren, och som då alltid i rysk propaganda är USA.
Carolina?
Jag brukar försöka gå igenom presidentens hemsida regelbundet för att se vad som händer där och vad de lägger ut för någonting.
Rysslands president.
Det som jag hittade nu då, som jag hade missat tidigare, i slutet av februari så hölls den andra stora sammankomsten för ryska kosacker. Och det här hölls i ett kongresscentrum nära Frälsarkatedralen då, mitt inne i Moskva. Och de antog en resolution om att de stödjer Putin. Men framförallt när man ser bilderna från det här, det är uniformer och som scenografi från en operett. Naturligtvis inga kvinnliga huvudroller, inte ens biroller. Och det understryker hur politik mer och mer har blivit skådespel, men också den här flykten in i historien. Jag kan ju inte åka till Ryssland längre, förut så gjorde vi det regelbundet, och det speglar också ett Ryssland som känns allt mer främmande, nästan i något eget solsystem när jag ser dessa bilder.
Tack Carolina Wendil-Palin, Johanna Melén och med på länk från Kiev, Lubna Elshanti. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.